ett program som heter Alla Kinas folk, där Riksradions Hongkong-korrespondent Staffan Heimersson reser bland Kinas minoriteter.
Det här är ljudet av det socialistiska, disciplinerade, konformistiska Kina, så som de högsta kadrerna. President Jiang Shangkun vill ha det, som premiärminister Li Peng vill ha det, som partiet vill ha det, som Folkets befrielsearmé vill ha det. Sången handlar om Lei Fang. Den heter Lei Fangs själ lyser i våra ögon. Lei Fang är en neomytologisk figur, en soldat. Han fanns en gång, men han dog ung. En soldat vars osjälviskhet ska vara varje kinesisk medborgares föredöme. En moralisk ledfyr, en Jesus, en pojkscout, idealkinesen. Härskarna har behövt Lei Fang ett år med först miljoner människor i demokratimanifestationer, förebådande det som skulle hända i Östeuropa, upplösningen av det totalitära socialistiska systemet. Och sen massakern på den himmelska fridens torg, årsdagen börjar infalla ikväll. Följt av desillusion och cynism i breda folklager, för första gången verkligt många kineser som ifrågasätter regimens legitimitet. Hotet mot den kinesiska regimen kommer naturligtvis från dissidenter, demokrater och studenter. Men också, och det har vi lärt oss bättre de senaste månaderna, precis som i Sovjet, ett hot från etniska minoriteter. Kina har sina ester, letter och litauer, fast de har andra namn. Och Kina har, som Sovjet har i syd, sina religiösa fundamentalister. Vi brukar tala om Kinas många människor, 1100 miljoner. Och de förökar sig med 16 miljoner, två hela Sverige på ett enda år. Men det går också att tala om Kinas många folk. De finns där. Uigurer och mongoler, Sibo, Chuang, Tujia, Manchurer och koreaner, tibetaner, Puyi, Evenki, Miao, Yi, Chuang, Hui och kirgiser och 50-11 folkslag till. Och ett par av dem har nationella aspirationer. De är separatister. Och många av dem tycker att hanfolket, det är så de äkta kineserna benämner sig själva, att han bärs åt som imperialister. Och det är bara få som är lojala som Lei Fang. Tillsammans är de inte mer än 6-7% av befolkningen. Men 6-7% av Kinas befolkning är 70-80 miljoner. 80 miljoner tvåbenta, tänkbara, tickande, tidsinställda bomber. Det var ju nu i våras som vi fick rapporter från staden Baren. Bara rapporter, inga journalistiska ögonvittnesskildringar. Ökenområdena längst västerut i Kina, i provinsen Xinjiang, längs den klassiska sidenvägen, är stängda för reportrar. Vi fick rapporter från oasen om hur turkfolken där, de är muslimer, gjort uppror. De hade skäl. De hade av de kinesiska myndigheterna vägrats att bygga en ny moské. Upproret slogs ner i blod, men när nu krutröken och ökendammet lagt sig går det att urskilja hur allvarligt det var. Kirgiserna, som var kärntruppen, har kontakter med sina kusiner på andra sidan gränsen i Sovjetunionen. Men när Xinhua, Kinas TASS, ledarskapets nyhetsbyrå, talade om fientliga främmande krafter var det inte på uigurerna och kirgiserna på andra sidan gränsen men syftade. Vi har senare fått veta att de moskébyggande upprorsmännen, de beskrevs av Xinhua som en samling reaktionärer. I hjärtat en sorts fundamentalister som lever i en kultur där klanhövdingens ord är lag. Att de hade hjälp från ett annat land som helt passar in i den ideologiska bilden. Och för att förstå vilket land måste man titta på kartan. Thank you. Just. Där i Centralasien, med öknar och vandrande sjöar och världens högsta bergskedja, och som bara Sven Hedin geografiskt kunnat greppa, är det inte bara Kina och Sovjet som möts. I samma hörn tränger Kashmir och Pakistan och Afghanistan upp. Och på den kinesiska sidan heter den klanhövding Abul Qasim. Han är både religiös ledare och överbefälhavare för den underjordiska befrielserörelsen Ett fritt Östturkestan. Och folket tvivlar inte när de säger: det är Allah själv som sänt oss Abul Qasim. Det är en ledarroll som känns igen från andra sidan gränsen. Och mycket riktigt, Mujahedin i Afghanistan, den muslimska gerillan där, han har bistått Abul Qasim med vapen i Abul Qasims jihad, i hans heliga krig. Den kinesiska makten, övermakten, har tre sätt, minst tre sätt, att förhålla sig till minoriteterna. Självständighetskänslan är rotad i den egna, intensivt upplevda religionen. Det var en lamas heliga liturgiska mässande vi hörde. Där självständighetskänslan är stark, där det finns en ledargestalt, där människor bara behöver titta på varandra för att veta att de inte är kineser. Tibetanerna har helt andra drag, annorlunda färger. Där slår regimen till med våld. Ledaren Dalai Lama finns i exil, ofta råder undantagstillstånd. Och Kina har 500 000 soldater i lilla Tibet. Och när undantagstillståndet upphävs så innebär det i praktiken bara att gamla trupper dras ut men nya kommer in. Och i huvudstaden Lhasas klassiska basarer, Barkor, en arkitektonisk pärla, där rivs nu hus och vindlande gator görs raka för att de inte ska vara så lätta för dissidenter att gömma sig och för att de kinesiska soldaterna ska få raka skottbanor. Och när jag för några månader sedan gick runt i Lhasa räknade jag och räknade och räknade. Jo, var tionde människa på gatan var en grön uniformerad kinesisk soldat. Och hankineser anmodas gifta sig med tibetaner för att tunna ut dem. Motsatsen i behandling av andra folkslag är lätt att finna. När man åker till provinsen Yunnan, där det råder evig vår i huvudstaden Kunming och som gränsar till Vietnam och till Laos och till Burma. Och minoriteterna där är många. Och många människor har burmesernas, laotiernas, khmerernas och thailändernas mjuka leende framtoning. Det är så milt och mjukt. Men alla minoriteterna är små. Det finns de som bara har 30 000 medlemmar totalt. Och en del hotas av AIDS-epidemi. Och andra håller på att förgöra sig själva på opium. Och därför finns för hankineserna inget hotfullt över dem. Och för besökaren är det obligatoriskt att besöka minoriteternas palats. Och när han kommer ut står på palatsets gård representanter för 28 minoriteter. I granna folkdräkter. Redo till sång och redo till folkdans. Thank you. Där i syd hade jag känslan att minoriteterna behandlas som vore de utrotningshotade djur. Och makten visar upp dem som vore det ett skansen. Guiden framhåller att i den kinesiska befolkningspolitiken får familjer bara skaffa ett barn. Men flerbarnsförbudet gäller inte minoritetsfolken. De får ha 2, 3 och 4. Kineserna vill visa sin goda sida så till en milda grad att när de anger antalet minoritetsfolk i landet säger de siffran 56. Men det är bara prat. Etnografer vet att de har lagt till, hittat på 2 av dem bara för att understryka hur mångfacetterat landet är. Men det är sant att minoritetsfolken har fördelaktig kvotering när det gäller att slussas in på universiteten. Men det är också sant att det för de bäst utbildade ur de etniska minoriteterna ändå är svårt att nå toppen i partiet eller att få höga positioner i statliga företag. Och i Yunnan är per capita-inkomsten för kineser 500 kronor om året. För en medborgare i minoriteterna är den 380. Han-kineserna, kommunistkadrarna, härskarklassen, drar i sitt umgänge med turkfolken och tibetanerna på sig järnhandskar. Men i sitt umgänge med stammarna i söder gäller silkesvantar. Men det märkligaste sättet att hantera ett främmande folk inom sina gränser fann jag när jag gav mig av till inre Mongoliet. Det är med Mongoliet som det är med Korea och, fast det är på väg att ta slut, som det är med Tyskland och som det en gång var med Vietnam. Det finns 2. Nord och syd eller öst och väst eller hur de nu benämns. Mongoliet är urgammalt, det är berömt för Genghis Khan, en 1200-talsfigur, en av världshistoriens största imperiebyggare, en krigsherre och organisatör. Mongolerna är också skildrade av Karl Marx själv. Han kallade dem krigshetsare och vapenskramlare. Men Genghis Khan, han sa, jag fruktar inte min egen död så länge min nation lever. Den lever, men delad. Det finns alltså den självständiga nationen Mongoliet. Väldiga vidder mellan Sovjet och Kina. Det är folkade av mongoler, boskapsuppfödare, hästfolk, nomader. Det är näst Sovjet världens äldsta kommunistland ända sedan 1921. Och de senaste månaderna har ropen på glasnost skallat på huvudstaden Ulaanbaatars gator. Oppositionspartier har bildats. Val ska hållas. Det finns också ett inre Mongoliet. Det som är en del av Kina. Det kallas en autonom region. Till ytan är det 3 gånger så stort som Sverige. Och det har fler än dubbelt så många invånare som Sverige har. Och som också lever på oceaner av gräs. Men nu kommer ett befolkningsaritmetiskt faktum som berättar en del om den kinesiska maktens strategi för att dominera. Det finns i inre Mongoliet, alltså det som inte är ett eget land. Det finns där fler mongoler än det finns i Mongoliet. I det självständiga Mongoliet finns 2 miljoner mongoler. I det koloniserade finns 3 miljoner. Ändå är de många mongolerna i inre Mongoliet bara en befolkningsskärva, 14%. För det är så många kineser som har kommit hit. Jag gav mig till det inre Mongoliet. Naturligtvis för att se om mongolerna i inre Mongoliet i längden ska kunna hålla sig lugna. Jag åkte tåg i 14 timmar och fram i inre Mongoliets huvudstad, den heter Hohhot. Där bestämde jag mig för att åka ut på steppen. Jag valde på måfå ut en ort med ett äggande exotiskt mongoliskt namn, Ulaanshua. Jag letade upp en buss. Vi skakade ut i det trädlösa landskapet. Kvinnorna hade med sig väldiga bylten. Några av männen satt på de trasiga sätena med levande lamm i famnen. Med hjälp av min tolk studerade jag skyltarna vid förarplatsen. De var ritade både med kinesiska och mongoliska tecken. De 2 folken har alltså inte samma skrivtecken. En skylt löd, upprätthåll hygienen. Det verkade inte åtlydas. Det röktes och som alltid i Kina lät det som på ett tuberkulossanatorium på 1800-talet. Alla harklade sig högljutt och de skickade iväg spottlosker på golvet. Den andra skylten löd, hasardspel i bussen förbjudet. Det förbudet var det ingen som bröt. Hur skulle de kunna det så trångt som det var i bussen? Och utanför, timme efter timme, oändliga vidder, konturer av hästar mot horisonten. Och ibland, mitt i flocken, en enstaka kamel. Och byar av lerhus med svarta grisar kutande över vägen. Och till slut, Ulan Shoa, större än de andra, marknad. Åsnekärer på gatan, tv-antenner på ett par hus och ett härberge som tog 8 kronor natten för ett rum med 4 sängar. Men jag kom aldrig att få sova i min säng. Dörren sparkades upp 10 minuter efter det jag flyttat in. En kvinnlig kommissarie plus en uniformsklädd polis plus 2 civilklädda myndighetspersoner traskade in i rummet. Jag fick order, upp på benen, ut på gården, och jag fick igång bandspelaren i fickan.
Ja, det var ju sensationellt att utvisa du det här platsen.
Och genom min tolk sa jag att jag var här för att se den mongoliska kulturen. Se hur mongoler lever. Extra intressant med tanke på utvecklingen på andra sidan gränsen.
Alltså, hunkar kivor men det är lite.
Ja. 对不起，没办法，你们没有办理签证，下次来了以后欢迎你们了。他讲赖打算回来，是吧？
Men jag kom enbart i det goda syftet att få se mongoler på nära håll.
他来这的目的，那就是碰见蒙古人，跟蒙古人说话，想跟蒙古人说话，听听他们的语言。不行，所以他问我陪他来，是不是想听听蒙古人说话的语言？不是蒙古，不行，那你们可是。
看蒙古的文化，文化，嗯，是蒙古的这个神货，神货什么？那你们怎么能到呼和浩特？
Och kommissarien svarade, jag tycker det är synd att ni ska lämna så snabbt, men det här är otillåtet område. Cheche, tack så mycket, sa jag, när jag eskorterades mot bussen och den långa vägen tillbaka. Det intressanta i inre Mongoliet är att där använder den kinesiska makten varken järnhandskar eller silkesvantar. Mongolernas existens förträngs istället. På kulturministeriet togs jag om hand av en förtjusande man som upprättat ett gott mongoliskt museum. Men trots sin specialisering på historia och trots att museet dokumenterade hur hjälten som är gemensam i de båda mongolierna, Genghis Khan alltså, hur denne hade sin huvudstad i Karakorum som nu ligger i norr i det riktiga Mongoliet, medan hans mausoleum ligger i Batu i söder, alltså i inre Mongoliet. Trots detta uppenbara föreningsband mellan de två halvorna duckade museintendenten skräckslaget för alla frågor om det fanns en mongolisk nationalkänsla, om det, som i Tyskland och Korea, fanns en trängtan efter återförening. Icke, svarade han. I Tyskland och Korea hade stater delats genom andra staters ingripande, förklarade han. Och sen körde han Han-kinesens officiella historieskrivning. Här har 2 stater skapats av ingenting. Ingenting. Som om alltså ingenting någonsin hade funnits. Människorna finns inte. Så praktiskt. Men Genghis Khan skulle gå till krig för mindre. Men jag träffade alltså ingen mongol som övergav den självförintande officiella hållningen. Inte ens när jag på kvällen hamnade i stadshotellets slamrande matsal för att spisa Mongolian hotpot. Det är en fondy på lammkött. Vid ett stort runt bord satt 12 människor i blå uniformer, män och kvinnor, och de bar uniformsmössorna på sig inomhus. Och de var outsägligt berusade och gästfria. Och de bjöd mig att sitta ner hos dem. Umgänget vid bordet gick ut på att med ett glas terpentindoftande Mao Tai-brännvin i handen resa sig upp, ställa sig framför någon av bordets personer, titta denna i ögonen och med allvar sjunga för honom. Laget runt. En flicka ställde sig framför mig och sjöng en hyllningssång till mamma. Och min tolk förklarade att med mamma menades i det här sammanhang. Det menades kommunistpartiet. Det blev min tur att sjunga. Och tack vare tolken vet nu ett antal mongoler i Hohut att det finns en svensk, Hans Alfredsson, som skrivit en studentspex som handlar om deras Genghis Khan och som skildrat honom, och det var det jag sjöng. Krigiskheten i visan gjorde inget intryck. Männen och kvinnorna i de blå uniformerna var nämligen inte, som jag hade trott, de var inte soldater. Det här var personalfest för Hohuts skatteenhet. Chefen var mongol. Andra var hankineser. Och alla gav vakt på varandra. Hade någon i skatteenheten släktingar på andra sidan gränsen i norr? Ja, flera av dem. Vore det bra om det vore lättare att träffa dem? Nej. Känner ni till att folk i Mongoliet på andra sidan, att de demonstrerat för demokrati? Nej. Har ni hört talas om att minoriteter på andra håll i Kina varit upproriska? Nej. Känner någon av er till att Tibets ledare Dalai Lama fick Nobels fredspris? Nej, det har vi inte hört. Varför så mycket frågor? Ja, varför så mycket frågor? Varför frågar de? Varför sjunger vi inte en mongolisk visa istället?
Riksradions Hongkong-korrespondent Staffan Heimersson hade rest bland Kinas minoriteter, alla Kinas folk.
En rapport från Peking ett år efter studentdemonstrationen och revolutionen, kan man kanske kalla det för, på Himmelska fridens torg. Det är idag den 3 juni 1990.
Ekots Staffan Heimersson finns på platsen för förra årets våldsamma händelser.
Klockan är nu långt över midnatt här i Peking, och just de här timmarna för ett år sedan hade tiotusentals soldater omringat den Himmelska fridens torg, och någon timma senare kom anfallet med stridsvagnar, det som blev begreppet massakern på den Himmelska fridens torg. Och flera hundra, kanske tusentals demokratidemonstrerande studenter dödades. Och den kinesiska regimen tog det stora språnget bakåt i omvärldens ögon. Och det jättelika torget nu, det är tomt på civila människor, men desto fler i uniform är där. Jag upplevde stämningen som spänd när jag nyss cyklade torget runt. Men det är inte här det händer. Istället har just kommit en rapport från det största universitetet i huvudstaden, från Beida som det heter, om att där pågår en manifestation just nu. Hur stor och om den slås ner är för ögonblicket okänt. På torget har under dagen ett par anhållanden gjorts, en kvinna bars bort av poliser när hon talat med ett utländskt tv-lag. Och en man greps när han vecklade ut en väggtidning, och myndigheterna förklarade efteråt att hans uppträdande berodde på att han var sinnessjuk. Och en fotograf har fått sin utrustning söndersparkad av polismän. Vid torgets östra sidan ligger Revolutionsmuseet, och på dess gård tränade hela dagen hotfullt tusentals grönuniformerade soldater med automatgevär och kravallsköldar, och i talkör stämde upp stridsrop. Motorcyklar med poliser har kört torget runt. På kortsidan, under ett jätterikt porträtt av Mao Zedong, ligger entrén till den förbjudna staden. Och innanför, på kejsarpalatsets gräsmattor, har militära förstärkningar slagit bivack och sökt sig in i tält när ett häftigt åskväder drog fram över stan. Alla permissioner på Pekings regementen är indragna och varningar utfärdas. Skulle någon soldat visa minsta sympati för demonstranter, då sparkas han för evigt ur folkets befrielsearmé. Staffan Heimersson, Peking.
Den största manifestationen till minnet av vad som hände i Peking för ett år sedan ägde idag rum i Hongkong. Tiotusentals kineser marscherade för frihet för sina fängslade landsmän i Peking.
Ett sorgens färger, vitt och svart, som sträcker sig ett ändlöst faktmönster längs den här breda gatan i centrala Hongkong. Och ändå är det här en bråkdel av det antal kineser som visade sin ilska och sorg för ett år sedan. Då samlade demonstrationerna upp till 1 miljon människor. Nu ett år senare är det kanske upp till 30 000. Alla på väg mot nyhetsbyrån Nya Kina som fungerar som Kinas ambassad. Demokratirörelsens allians i Hongkong som uppmanat alla till 3 dagars sojödemonstrationer genom att klä sig antingen i svarta kläder eller vita som i kinesernas sojöfärg har mött motstånd från andra politiker och intellektuella. Reta inte de styrande i Kina. Tänk på vad som hände på Hongkong efter 1997 har varit motuppmaningen. Så kanske både rädsla och taktik har hållit en stor del av Hongkongborna hemma idag. Kampviljan här i demonstrationståget är ingenting att ta miste på. Men skillnaden mellan 1 miljon demonstrerande förra året och 30 000 i år, det kan också vara skillnaden mellan ideell kamp och bitter realpolitik. Vincent Ahlbäck, Hongkong.
Och vår korrespondent har rapporterat att under marschens gång mot nyhetsbyrån Nya Kina så slöt allt fler åskådare upp. Och till slut så blev det uppemot 100 000 människor som deltog.
Här är åter en rapport från massakern på Himmelska fridens torg. Ett års minne. Det är inspelat den 4 juni 1990.
Protestmöten har idag hållits i en mängd länder i Europa och Asien med anledning av att det är på dagen ett år sedan de kinesiska myndigheterna krossade studentrevolten i Peking. I Hongkong hölls för andra dagen i rad stora sympatidemonstrationer för studenterna. I Victoriaparken samlades över 100 000 människor till en vaka och ett hav av tända ljus glimmade över parken. I Stockholm tågade drygt 300 människor från Norrmalmstorg till den kinesiska ambassaden. Där försökte en medlem av Amnesty överlämna en protestlista med 1000 namnunderskrifter från svenska studenter. Men det hindrades av polisen som stoppade demonstranterna ett kvarter från ambassaden. Det jättelika torget i Peking är sedan flera dagar effektivt avspärrat, men i stadens största universitet genomförde natten till idag långt över 1000 studenter en protestaktion.
Och att det gäller för landet att se till att kyrkan inte ges möjlighet att blanda sig i politiken. Vänstertidningen La Jornada hade dagen efter påvens ankomst rubriken innanför basilikans väggar eleganta kläder, utanför i regnet trogna på knä i bön. En karikatyrteckning visade en fattig man på knä medan en frackledd man bakom honom knyckte ur hans ficka. Tidningen kallade påven Johannes Paulus en av de mest reaktionära och absoluta monarkerna i vår tid. Marcus Ölander, Buenos Aires.
Kriminalvården gjorde inget fel vad gäller behandlingen av finansmannen KG Jansson som rymde i samband med en permission. Det visar kriminalvårdens egen utredning som presenterades för regeringen idag. I utredningen påpekas att det var Svea hovrätt som beslutade att upphäva KG Janssons reseförbud och att åklagaren stödde det beslutet. Män som inte röker lever i genomsnitt 18 år längre än de som röker. Det visar en granskning i USA av försäkringsstatistik. I tidigare undersökningar har skillnaden i livslängd mellan rökare och icke-rökare varierat mellan 5 och 12 år.
Berusad besättning misstänks ligga bakom fartygskollisionen utanför Blekingekusten idag. Och Björn Borg får 75 000 kronor i skadestånd från tidningen Z. Några av Ekos rubriker, producent Kristina Dahlin. Jag heter Ulf Kristoffersson.
Om 5 minuter kommer ett nytt eko då, ekonomiekot. Men före det har SMH i ordet.
Lågtrycket med regn och åskskurar över södra Sverige drar bort åt öster och vädret stabiliseras något. Det soliga och varma vädret i Norrland går mot sitt slut. En kallfront som nått nordligaste Norrland fortsätter sakta söderut med moln och någon skur. Utsikter till tisdag kväll. Södra Götaland, västkustområdet och nordöstra Götaland. Efterhand vind omkring nordväst. I kväll och i natt ännu någon regn eller åskskur. Fram på dagen tidvis soligt. Möjligen någon regnskur och 15-19 grader. Vänerområdet, Bergslagsområdet och östra Svealand. Vind mest omkring nord. Först mulet, disigt och i natt lokalt något regn. Fram på dagen växlande molnighet. Lokalt någon regnskur och 15-18 grader. I kustbandet kyligare och lokal dimma.